Word Audio Publishing presenterar Sektens makt, avsnitt 8, Soltempelorden, av Kristoffer Lind. I översättning av Mattias Bergström, uppläst av mig, Magnus Schmitz. Vi befinner oss i en lugn stad i Kanada, hos paret Dutois och deras 3 månader gamla bebis. De har inga större planer för dagen. Barnet har somnat. När 4 eller 5 medlemmar av Soltempelorden, en sekt som de själva tillhör, ringer på dörren på kvällen, släpper de in dem utan att veta vad de har för avsikter. Det visar sig snart att de inte har kommit för att prata. Beväpnade med knivar övermannar de det oskyldiga paret och ställer till med ett blodbad. Paret knivhuggs om och om igen. Även sedan de är döda fortsätter mördarna att hugga i deras kroppar. De mottar upp till 50 knivhugg över hela kroppen, från hals till ryggen och 1 i vart bröst på kvinnan. Som om det inte vore tillräckligt våldsamt är det som händer härnäst och som ger rubriker i tidningarna ännu mer bestialiskt. Det äkta paret är en sak, men babyn ska också mördas. I själva verket är babyn deras verkliga mål, den som de är sända för att utplåna. Emmanuel heter den lilla pojken, som inte bara ska röjas ur vägen, utan tas av daga på ett mycket speciellt och symboliskt sätt. De griper tag i den skrikande babyn medan en av männen höjer en spetsig träpåle. Han höjer träpålen avsedd enbart för mordet på Emmanuel och med ett enda dödligt hugg kör han den genom babyns hjärta. Och barnet dör genast. Mördaren som driver träpålen genom babyns hjärta är förmodligen djupt psykotisk när han begår gärningen. Han är övertygad om att han i själva verket är reinkarnationen av den soldat som stack spjutet i Jesus sida när han hängde på korset. Och han tror, liksom de andra som skickats på uppdraget, att den bara 3 månader gamla Emmanuel inte är ett vanligt barn av kött och blod, utan istället antikrist, den onde själv. Detta är bara en av flera brutala handlingar som vi kan koppla till Soltempelorden. De följande dagarna, bara några dagar efter mordet på den lilla familjen, kulminerar i en rad dramatiska händelser som myndigheterna som vid denna tidpunkt är i hälarna på dem inte ens kunnat föreställa sig. När polisen några dagar senare anländer till sektens byggnader i lugna, idylliska omgivningar i Schweiz och Kanada möts de av några utbrända ruiner. De stugor och villor där sekten höll sina ceremonier och okulta ritualer har alla bränts ner till grunden. Det verkar arrangerat. 3 stora bränder som inträffar nästan samtidigt kan väl inte vara en tillfällighet. Frågor uppstår omedelbart. Var bränderna anlagda för att förstöra bevismaterial och försvåra polisens utredningar? Eller gömmer det sig en större, mer sofistikerad plan bakom detta? När polis och brandmän börjar uppröjningsarbetet fruktar de det värsta. De materiella skadorna är en sak. Vad mer kan gömma sig under spillrorna? Vid denna tidpunkt ringer alla varningsklockor. Sekten finns med på listan över potentiella terroristorganisationer. Den har blivit mordisk. De har isolerat sig. De känner sig jagade och förföljda och kontrolleras av 2 män som verkar desperata och paranoida och som länge har varnat för att domedagen närmar sig. Vad de än tänker när de påbörjar...